Om man då fokuserar på, som många vill idag, så bredda rekryteringen, men inte gör någonting åt själva organisationen, så blir det ju ganska trångt när man väl har kommit in och du måste liksom passa in i den så kallade kostymen eller så, när du väl är inne. En vanlig, om vi ska prata fallgropar eller så, det är ju någonstans att man blir taggad i början av ett sånt här arbete, försöker liksom jobba på alla fronter samtidigt, och det blir till slut ingenting för att liksom vi kommer inte ur första fasen där vi bara ska lägga den här gudomliga planen som så här kommer lösa allt.
Jämlikhetsarbete ser ju olika ut på bolag idag. Men vilka goda exempel finns? Och vilka vanliga tabbar kan vi se idag? Vad finns det för tendenser framåt? Jämställdhet har ju faktiskt blivit en fråga som många bolag tar på större och större allvar. Men kommer vi att se en backlash? Ja, allt det här pratar jag med Frida Hasselblad om, som är vd på Make Equal. Vi pratar ju också om mycket mer under den här timmen. Vi ägnade till exempel mycket tid till ämnet diskriminering, som jag tyckte var väldigt intressant att höra mer om. Men innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag fortsatt säga tack till Excitec som sponsrar podden och därmed också gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tack Excitec. Men nu hörni, nu drar vi igång veckans avsnitt. Så vrid upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Frida Hasselblad. Nu är tekniken med.
Bra start.
Så vi är igång och spelar in. Välkommen Frida Hasselblad.
Tack så mycket.
Superkul att ha dig här.
Ja, men härligt att få sitta här också.
Ja, och du kommer ju via Ida Östensson och Make Equal.
Precis, jag jobbar på Make Equal sedan 2013.
Och Make Equal är en jämlikhetsstiftelse. När Ida Östensson var här så sa jag jämställdhetsbyrå, tror jag. Och det var ju fel. Men nu fick jag till det.
Ja, nu fick du till det. Helt rätt.
Man kan få flera chanser i livet, eller hur?
Ja, men jag tänker att det är ganska vanlig sammanblandning. Mm. Jag tror att vi är uppe på några hundratal gånger. Det har hänt i alla fall genom åren. Så inte konstigt.
Och jämställdhet är ett sånt här ord som liksom finns i min hjärna typ 24 timmar om dygnet. Så att det kanske är lätt hänt.
Ja.
Men innan vi liksom går in på Make Equal och vad ni gör och temat för idag som liksom är jämställdhet framför allt, så vill jag ju höra vem Frida är.
Ja, det är nog den svåraste frågan, va, som man får i såna här tillfällen. Men Frida, jag jobbar som vd på Make Equal då sen ungefär, snart blir det 8 år. Innan dess så jobbade jag på en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer där vi stöttade då personer som hade upplevt diskriminering av olika slag med gratis juridisk rådgivning, men vi var också ute och utbildade och informerade om rättigheter och skyldigheter och så.
Mm.
Så egentligen hela mitt yrkesliv så har jag liksom fokuserat på olika aspekter av liksom rättvisa och mänskliga rättigheter och sådana saker. Jag har en liksom ganska, man säger, det är en bakgrund som känns långt borta nu, men statsvetare i grunden.
Okay.
Uppväxt framförallt i Stockholm, men bott periodvis i Sydamerika, Uruguay.
Och coolt.
Ja, jag saknar det nu i den här tiden när man inte tar sig så lätt någonstans.
Du har jobbat med de här frågorna länge. Hur kommer det sig att du liksom, vad kommer det drivet ifrån att jobba med diskriminering och jämlikhet? Vad kommer det?
Ja, jag har absolut inte varit säker på det hela livet eller varit en sån person som liksom alltid har vetat att så här, det här kommer jag att göra.
Mm.
Utan det har väl delvis vuxit fram under åren. Jag trodde väldigt länge i livet att jag skulle jobba som tolk. Och det kanske hade varit fantastiskt, förutom att jag inte är tillräckligt bra på språk.
Det är ett väldigt specifikt yrke att välja. Så här, nu ska jag bli tolk.
Ja, och jag tror att det liksom sades någon gång till mig så här samtal med någon syokonsulent och att det fastnade liksom, att säga, men vad skönt, nu talar någon om för mig vad jag skulle passa som. Ja, men vi kör på det. Men delvis under, alltså när jag pluggade statsvetenskap i Uppsala, så började jag bli mer och mer liksom säker på att så här, det är det här jag hör hemma, det är det här som får igång mig, som gör mig till liksom, ja men bara som får mig in the zone på det sättet som jag vill.
Är typ samtal och sådär, eller i skolan, eller när ni hade, eller?
Ja, för mig var liksom statsvetenskapliga utbildning, alltså det var ett väldigt utvecklande en väldigt utvecklande period. Jag kommer från en familj där jag var som först ut och plugga på universitet, och kanske inte har varit den typen av samtal som vi har haft hemma och sådär, så att det var väl lite brutalt att komma dit och komma till en kurs där alla verkade ha liksom vuxit upp och pratat om så här, samhällsfrågor och rättvisefrågor hela tiden. Jag tror att jag har haft det, men det har inte varit liksom helt framför ögonen så. Så att det var nog, alltså alla människorna där, vad vi liksom pratade, det var kanske inte, om jag ska vara ärlig, inte så mycket innehållet i utbildningen. Så. Det var nog mer bara omgivningen som... Men kopplat också till liksom det jag tror att vi också kommer tillbaka till under det här avsnittet lite. Men egna erfarenheter när det kanske inte har alltid funkat toppen och sådana saker. Men när jag började rikta in mig åt den här riktningen, så tänkte jag att jag skulle ut i världen. Att liksom det var rättvisa på en global nivå som så här var mitt fokus. Men ganska så tidigt så insåg jag att det finns tillräckligt mycket jobb på hemmaplan och i Sverige då, att liksom skapa ett jämlikt samhälle där alla kan liksom komma till sin rätt och uppleva trygghet. Så jag har blivit kvar och jag känner mig ju tyvärr inte färdig än så länge. Så.
Nej. Vad var det du såg som kunde bli bättre i Sverige då? Som liksom fick dig att ändra dig från det här globala till att du skulle fokusera här?
Ja, men delvis var det nog lite egna erfarenheter av att hamna i situationer där jag kände att jag blev utsatt för saker eller inte hade samma möjligheter kanske, eller så i de yrken jag hann ha, liksom parallellt med studier och sådär. Men också, alltså jag gjorde praktik på Diskrimineringsbyrån Uppsala liksom, där vi då stöttade individer med att ta tillvara sina rättigheter som hade blivit, eller som hade upplevt diskriminering. Och det gav ju en väldigt hands-on insyn i hur människor i Sverige fortfarande kan behandlas då på olika sätt. Och det gav bränsle som jag tror kommer räcka i stort sett hela livet då.
Vad var det du såg då för någonting? Vad kunde det vara för typer av diskriminering?
Ja, men det kunde vara personer som inte hade fått tjänster där det liksom var väldigt uppenbart baserat på inte att de inte var tillräckligt meriterade, utan arbetsgivares fördomar om dem som personer och så vidare. Det kunde visa sig under anställningsintervjuer liksom, om man gick igenom bara vilka frågor som de hade fått till exempel, eller så att det hade inte hänt mig till exempel, jag hade inte fått den frågan, eller vice versa så där. Det kunde handla om barn i skolan som inte fick sina rättigheter tillgodosedda.
Ja, det hände redan där alltså.
Ja, och sen det som var egentligen kanske mycket av mitt eget brinn från början med sexuella trakasserier och sådana saker. Att så här, det var ju också mycket sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier. Alltså typ till exempel rasistiska trakasserier eller så som vi fick hantera. Och det är ju också, det är ju inte bara dåligt för liksom människor. Så alltså, det är ju fruktansvärt dåligt för hälsa och grejer. Men det är ju också skadlig arbetsmiljö om det sker på ett jobb till exempel. Eller i en utbildning för den delen, arbetsmiljö, studiemiljö. Så att det fanns ju bra många anledningar att fortsätta jobba. Och då kanske mer, det jag vände mig till sen var ju att försöka jobba mer främjande, förebyggande, alltså på förhand för att undvika att det här ska hända människor. Att skapa liksom tryggare organisationer där det inte behöver hända. För har det väl hänt, då, ja, det är ju inte kört, men det är ju mer att så här, det tar ju mer tid och kraft att reparera någonting som redan har hänt. Så det är det spåret som jag har växlat in på mer och mer senaste åren då.
Vi ska prata mer om hur du gör det. Men jag vill ändå, för den här podden, jag vill ju gärna att mina lyssnare ska få med sig något så här konkret. Att det ska bli mycket så här tydliga situationer, vad det är som uppstår. Och när du säger att det blir tydligt att den här personen har inte fått sitt jobb eller blivit nekad ett jobb på grund av att den inte har rätt merit eller så här, utan att det är på grund av fördomar. Mm. Hur kunde det visa sig? Alltså, hur blev det tydligt?
Ja, jag höll på att säga klassiska fall, men liksom situationer som förekom ganska ofta var ju om det fanns en graviditet eller en potentiell graviditet, att det liksom lades som på negativa listan för en kandidat.
Mm.
Även om det var en tillsvidare tjänst där en sån sak ju inte alls får spela roll. Men det kunde ju också handla om att till exempel en person som bär en så här synlig religiös symbol inte kunde liksom, eller inte ansågs kunna ha vissa typer av yrken där den liksom bemöter kund eller så. Att man antog en massa saker som la krokben för människors liksom karriärer och så. Ja, det finns av alla de slag, men också anställningsintervjuer kommer jag ihåg där personer liksom fick mer så här berätta om sin egen uppväxt eller hur den, alltså så här, att man lägger gruppen på person var väl ofta ett problem liksom så här, men hur ser ni på det här med, och så skulle man sitta där och räppa en hel grupp fastän så här, ja, fast nu är jag ju här och söker jobb jag som person liksom. Och att det blir ganska, det är ju redan från början en ganska så här utsatt situation, ganska ojämlik och så där, och så blir det bara värre och värre. Så mycket anställningssituationer var det ju som det yttrade sig i, men också sen alltså när man väl är på jobbet då, och man blir utsatt för saker också, att det hände, vilket är absolut förbjudet enligt lag så, men att om man påtalar att så här, men nu upplever jag att mina rättigheter inte är tillgodosedda, eller så här, den här situationen upplever jag att så här, jag blev kränkt i och sådär, att riskerade då att bli straffad på olika sätt. Straffad låter ju väldigt hårt, men det kunde ju vara allt ifrån absolut hot om uppsägning och så, men kanske sämre scheman, sämre förutsättningar och så, det är ju superförbjudet verkligen, men det kunde hända.
Mm. För det där är ju så svårt att veta. Alltså man säger så här, ja, men att någon kommenterar sig, ja, hon fick det här jobbet för att hon var snygg. Eller, alltså man kan ju ha en känsla av att någon säger något bakom en rygg, eller att du blir dömd utifrån att du är kvinna, eller att du har utländskt påbrå, eller du vet, du kan ju ha en idé om det. Men det är ju ofta svårt att bevisa det, för det är ju oftast inget någon säger rätt till dig.
Nej.
Och därför är det så, alltså, hur synar man det liksom, ja, i den situationen? Förstår du hur jag menar?
Det finns ju lite bättre möjlighet än vad man kanske först tror, för att så som skyddet är byggt i Sverige idag, så är det så att det är inte som i ett brottsmål att liksom man måste bevisa att du har stulit den här. Ja, liksom, det får inte råda något tvivel
eller
om det.
Eller du har våldtagit eller i samtycke och
hela den där. Ja, och då finns det ju en jätteviktig princip där liksom ändå, att man ska kunna bevisa saker och ting, så. När det gäller den här typen av frågor, till exempel i en rekryteringsprocess, så behöver man liksom inte kunna bevisa att jag har blivit diskriminerad, utan om jag upplever det så behöver arbetsgivaren, den som har då rekryterat, ha dokumentation och kunna visa på att den inte har gjort det.
Okay.
För det är ju, annars skulle det vara helt omöjligt att någonsin driva ett sånt här. Det är fortfarande väldigt svårt, det är inte som att det är enkelt. Men att det kan ju vara bra som arbetsgivare att tänka på, eller som rekryterare liksom, och de flesta vet ju om det. Men man behöver liksom kunna ändå dokumentera och visa hur man har gjort sina avvägningar och sådana saker idag. Att det liksom, det är en skyldighet man har.
Det är ju faktiskt tryggt att veta. Och då gäller det också att kanske vara medveten om hur de här sakerna ger sig uttryck, tänker jag. Om man då ska gå till någon som, vad sa du, diskrimineringsombud, sa du så?
Ja, Sveriges antidiskrimineringsbyrå. Det finns ett antal runt om i Sverige.
Ja, så då ska man gå till dem och säga så här, jag upplevde det, att det var så för att, alltså vad ska man vara uppmärksam på? Att man blir tilltalad som grupp eller att man...
Ja, alltså... Man kan alltid ta, det här är ju gratis rådgivning då, man kan alltid söka stöd och berätta om sin situation, så kan ju den som är proffs liksom då avgöra ifall det finns fog eller inte för liksom. Men det kan vara att du misstänker att du är superkvalificerad för en roll liksom, och inte kommer på intervju liksom. Det kan ju vara en sån sak, eller att du känner att så här, ja, men jag fick frågor som inte alls var relaterade till tjänsten. Eller då som sagt att så här, man får frågor ja, men som man inte tror att någon annan har fått och så vidare. Mm. Och det är inte alltid liksom, det går att göra någonting i alla situationer. Det är absolut inte så. Men det kan ju vara bra i alla fall att så här, ta reda på mer och liksom, lära sig så att man också själv vet mer vad man har för möjligheter och rättigheter framåt sen. För att jag tror att även jag är ju arbetsgivare liksom så. Alltså man vill ju rekrytera bäst möjliga person liksom och så vidare. Och det kan ju vara bra också som många gör idag att man liksom utbildar sig själv om så här omedvetna fördomar och grejer. Mm. För att jag tror att det är ganska sällan ändå, även om det händer, som det är liksom onda intentioner bakom sådana här saker. Mer okunskap och omedvetenhet och sådana saker. Så jag tycker det är bra att liksom, människor ändå tar tag i sina rättigheter, både för sin egen skull men på sikt också så här, samhället och så, att vi alla behöver träna oss och bli bättre.
Men hur många använder sig av det här då? Nu fastnade vi här, men jag tyckte att det var så intressant. För att jag tänker att så, är det många som gör det?
Nu, det var så pass många år sedan jag lämnade så att jag skulle inte säga att jag är rätt person egentligen att fråga om det här. Vi har ju också diskrimineringsombudsmannen dit. Liksom, många vänder sig, vi har våra fackliga organisationer och vi har ju också privata jurister och sådär. Så att jag tycker fortfarande, alltså utifrån, om ingenting väldigt drastiskt har hänt så är det ju färre som använder sig av det här än som borde. Mm. Alltså att det finns ju, vi hade ju liksom personer som vände sig till oss som hade saker som hade hänt under 25 års tid. Liksom. Alltså att man, ingen vill ju se sig själv som offer och man liksom, ja, men skjuter bort och vill inte vara ett problem. Man vill inte skapa liksom, uppståndelse.
Ta på sig skulden också, eller hur? Ja.
Ja, nej, det finns så många mekanismer som gör det svårt och man är liksom rädd att bli, ja, men ses som problematisk, kanske förlora sitt jobb eller så.
Mm.
Även om rättigheterna är på en sida så kan det ju liksom vara läskigt och det fattar jag också. Så här. Men som sagt, jag tror att det är många som inte tar hand om sina rättigheter eller så, av förklarliga skäl kanske, men det är synd.
Jo, för jag tänker som du säger att så här, oftast är det ju inte medvetet. Alltså att det är för att man har sina fördomar och då är det ju så viktigt att man liksom blir medveten om dem. Och att gå igenom en sån här process, då borde man ju bli smärtsamt medveten, tänker jag.
Ja.
Om man blir liksom anmäld eller vad man nu ska kalla det. För det är väl det man säger, antar jag, att man blir anmäld till de diskrimineringsbyråerna.
Ja, eller precis, att det kan bli ett ärende. Sen så går det ju olika långt och så vidare, alltså om det blir en rättslig process eller sådär. Men många gånger så här, att få information om att den här personen upplevde den här situationen på det här sättet och så. Mm. Alltså den kunskapen gör rätt mycket. Och som jag sa, de flesta vill ju inte göra fel.
Nej.
Så det gör mycket att få den kunskap. Sen reagerar folk olika på det och det är absolut inte alla som ser det som en lärande process.
Första responsen är ju oftast att man går i försvar, tänker jag. Ja.
Ja, men vi har ju, alltså även då i den verksamheten, men vi på Make Equal, vi stöttar ju liksom arbetsgivare för att bli så bra som möjligt. Och liksom, har man den ingången att man ser det mer som så här, alltså nu är inte det ärenden, utan då handlar det ju om det här förebyggande och främjande. Att, ja men lite granna, om man landar i att det inte räcker med typ som vissa hävdar då sunt förnuft eller att man vill väl, utan att det här är kunskapsfrågor, så har man kommit väldigt långt. Vi brukar ganska ofta inleda liksom när vi utbildar och så, just med att lägga tid på det, alltså citat som vi får höra så här, hos oss är alla välkomna eller jag bemöter alla lika och sådär. Alltså så här, såklart vi vill ha jämställdhet till exempel, men vi behöver egentligen inte göra så mycket för vi bemöter alla redan lika. Eller det är bara konstigt att inga kvinnor söker sig till vår bransch, eller såhär, vi kan inte trolla, det finns inga kvinnor som vill, alltså massor med olika ursäkter liksom. Och att landa någonstans i att såhär, ja, fast nu måste vi liksom våga fokusera på oss själva och se hur vi omedvetet liksom kanske skapar olika villkor för människor, eller att mina såhär då frågor som jag, nyfikna frågor som jag ställer till folk, att de kanske Även om jag inte menar något illa med den. Det kanske är tusende gången den här, det finns inte det ordet, men gånger tusen som den här personen får liksom den här frågan. Och att vi har ett ansvar både som individer men framförallt som så arbetsgivare och bolag och organisationer att fundera mer kring hur vi gör saker och vad vi...
Jag tänker att det här är superbra. Alltså för att ibland är det ju inte lätt, eller många gånger är det ju inte lätt att ta striden själv. Eller att säga ifrån. Det här är ju ett sätt att få någon annan att göra det åt mig, tänker jag. Eller hur? Eller?
Ja, berätta lite mer hur du tänker. Alltså
att... Nej, men jag tänker att så här, ibland kan det vara svårt. För många gånger när man upplever att man blir liksom diskriminerad. Så i stunden så kanske det är svårt att säga, fast nu upplever jag att du diskriminerar mig. Och så kanske man går därifrån med en känsla och så känner man att man kanske inte vill kontakta den arbetsgivaren och säga att nu fick inte jag det här jobbet för att du diskriminerar mig. Alltså det är just den striden kanske inte alla vill eller vågar ta eller orkar ta hela tiden. Och då tänker jag att om man går till en sån diskrimineringsbyrå och de liksom påpekar det åt en.
Ja, just det.
Eller tänker jag fel då?
Nej, men så kan det vara. Alltså, om man inte driver det som ett eget ärende utan det mer blir så att så här, det kanske räcker för mig att bara veta att den här arbetsgivaren får reda på att det här var inte liksom schysst och så. Då kan ju det vara tillräcklig insats medan vissa känner att så, de vill, alltså, de vill vara med i processen, de vill ha en ursäkt eller sådär. Så det, men helt rätt. Alltså, i vissa fall så är ju det helt tillräckligt. Jag vill bara säkra att så här, den här informationen går fram och att inte fler behöver bli drabbade av det som händer mig. Liksom.
Nej, precis. Men jag orkar eller vågar inte göra det själv. Då kan man ju gå den vägen.
Ja, verkligen. Och ha någon med sig om inte annat som liksom kan ge en den här supporten som man behöver eller som då tar striden åt den. För att ja, det är inte lätt att stå på sig.
Nej, så nu får Sveriges diskrimineringsbyrå jättebra reklam här i min podd. Men jag tycker att det är fantastiskt.
Ja, och det är ju en fantastisk, alltså det är inte alla, det här finns ju inte i alla länder, tänker jag, det här skyddet som vi ändå byggt upp som kompletterar då myndigheten diskrimineringsombudsmannen. Så det är ju någonting som jag tycker att vi ska vara stolta över att det finns.
Ja, ja gud ja. Ja, fantastiskt. Jag vet ju att det finns, men jag visste inte att den processen liksom fanns.
Nej.
Så att, och jag tror att man kanske inte... Det kanske inte är det första man tänker så här, när man blir diskriminerad. Att så här, vem ska jag gå till? Nu ska, eller förstår du jag...
Ja, nej, det kan vara väldigt många steg i det. Och det var väl kanske det som gjorde att vissa människor dröjde väldigt länge med också att söka kontakt. Och om man nu ska bli väldigt praktisk så kan ju det vara ett problem också. För det finns ju preskriptionstid. Så att faktiskt driva någonting juridiskt går inte efter en tid. Då. Men däremot så finns det ju fortfarande möjligheten med just att så här, lära sig från en situation. Beroende på vad man liksom vill ska hända. Men det som sagt, alltså det, man kan vara anonym och ta den här kontakten. Så man riskerar egentligen ingenting av att ta en första kontakt och bara lyssna in så här, vad kan jag göra i den här situationen? Så, ja men mer reklam.
Nej men precis, nej men det är superintressant. Du kom hit för att prata om någonting och sen har vi pratat 20 minuter om något annat. Men det är ju i och för sig relaterat till temat. Och som jag hade en chef som sa till mig så här på anställningsintervju att nu får du inte skaffa barn på 3 månader när vi hade skrivit på avtalet. Det är väl diskriminering?
Ja, man ska inte, alltså det är absolut inte okej att lägga sådana krav på sina medarbetare och att bara den kommentaren är ju väldigt problematisk då. Jag tänker vad som händer i dig av den informationen, men också väldigt ostrategiskt som chef att säga en sån sak, för skulle du, alltså skulle du sen kanske inte funka och personen så här vill kanske faktiskt liksom att du ska sluta av legitima anledningar så blir det ju också svårt att så här, frånkoppla det här helt och hållet. Så tycker också att det är väldigt osmart bara att hamna i den typen av diskussioner eller skaffa sig den kunskapen om folk. Liksom, hur är din inställning till det här med? Och det är inte alla som... Alltså jag tänker fortfarande att vi i Sverige har en situation där det är främst kvinnor liksom som drabbas av diskriminering kopplat till liksom föräldraskap och sådär. Så, i arbetslivet. Så det är inte en bra väg att vandra.
Nej, nej. Nej, jag bara flikade in den där för jag tycker att den är intressant. Jag jobbar inte där nu, det var ett tag sedan. Men, och jag var mycket yngre. Men det är ju något jag har reflekterat i efterhand, just den kommentaren. Att så här, det var ju inte riktigt okej, kanske.
Nej, nej, absolut inte. Och att så här, idag så hoppas man ju liksom någon gång att vi kommer landa i att men det här med föräldraskap kopplas ihop med alla i lika stor eller liten utsträckning egentligen. Mm. Så. Mm. Men vi är ju inte där, så att då blir det extra viktigt som en jämställdhetsfråga. Liksom, att så här, det... Ja, det, är inte, det, ska man, det gör man inte.
Det gör man inte.
Nej, så kan, absolut. Det kan ju vara så att det blir krångligt eller vad som helst. Liksom. Men det kan det bli av massa olika anledningar som vi inte kan förutsäga när vi anställer någon. Liksom, att så här, livet händer, men man får inte göra det.
Nej. Och nu har vi pratat om diskriminering länge, vilket är ett intressant ämne. Mm. Och fått massa bra verktyg på hur vi kan hantera det, faktiskt. Så superintressant. Men sen, när du hade varit där, hur länge var du på...
Ja, i Diskrimineringsbyrån var jag liksom i olika former, men det kanske blev, om jag räknar rätt nu, 4 år totalt.
Och sen hamnade du på Make Equal, eller?
Precis.
Hur hamnade du där?
Ja, jag arrangerade en konferens då och anlitade Make Equal som föreläsare och blev helt knockad.
Mm.
Det här vill jag vara en del av.
Var det Ida som knockade
mig då? Det var Ida. Ah. Ja, lösningsfokuserat, praktiskt arbete med jämlikhet liksom. Mm. Det var, för mig var det verkligen energi från första sekund och någonting som jag kände, men jag tror verkligen på det här. Jag tror att det här är en bra väg framåt. Så, så öppnade det sig en tjänst på Make Equal en kort tid därefter och jag sökte och fick den.
Ja. Och det var, vad var det för tjänst då?
Ja, det var utbildningsansvarig.
Mm.
Och Ida var öppen med förutsättningarna. Liksom, att så här, du måste skapa möjligheten för mig att behålla dig sen. Liksom, för att det är ju en stiftelse. Vi behöver ju intäkter för att liksom, kunna ha personal och så vidare.
Mm.
Men det gick bra, uppenbarligen då, eftersom jag sitter här idag.
Och du är vd nu på Make Equal. Ja.
Ja, precis. Det blev jag kanske ett halvår eller någonting efter jag började.
Så du bevisade dig väldigt bra, med andra ord.
Ja, men jag och Ida blev liksom team så på olika sätt. Och där vi hittade en bra form av delat ledarskap. För det, alltså förutom jämlikhet och jämställdhet, så är ju delat ledarskap någonting som jag tror väldigt starkt på.
Mm.
Och som jag är väldigt glad har varit liksom en del av min tillvaro. Det var faktiskt det på Diskrimineringsbyrån också, men också på Make Equal. Liksom att Ida har ju varit ordförande och liksom talesperson ansiktet utåt, och jag har kunnat ha en vd-roll där jag har kunnat fokusera på mer de interna processerna och våra kunder och så.
Mm.
Och vinsterna man gör av att vara två olika personer som liksom kan brottas och bolla med saker liksom tillsammans, lite olika perspektiv, och också kunna ha ett mer så här renodlat fokus på det som var då mina styrkor och arbetsuppgifter.
Mm.
Roligare, mindre sårbart och jag tror också mer hållbart. Liksom.
Och gör en jämlikhetsstiftelse, för ni pratar ju om jämlikhet i stort. Alltså den här podden handlar ju om jämställdhet, som liksom är en del av jämlikhet.
Precis. Så jämställdhet är ju lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilket kön man har. Och jämlikhet för oss, det är egentligen också då rättigheter, skyldigheter och möjligheter, men kopplat till alla diskrimineringsgrunder.
Mm.
Så det vi gör, det är att vi stöttar där våra kunder som både finns i offentlig, privat och ideell sektor, men framförallt i offentlig och privat skulle jag säga. Vi stöttar dem i att bli bättre på jämlikhet och inkludering utifrån målsättningen då att alla ska kunna nå sin fulla potential på jobbet.
Mm.
Och det låter ju enkelt på ett sätt, men det är, att nå sin fulla potential på jobbet innehåller ju så otroligt många byggstenar. Mm. Alltså allt ifrån att du faktiskt ska kunna få tjänsten på lika villkor som liksom alla andra. Men också att känna sig trygg, att se sig själv speglas i ledningen, så att förstå att så här, jag kan utvecklas här, jag har en framtid här.
Mm.
Slippa trakasserier, värderas liksom utifrån sin kompetens och prestation och inte på felaktiga grunder och så vidare. Så att det, ja, det är ju ett väldigt brett område som vi jobbar med. Då. Men vi stöttar då våra kunder i det här utifrån olika verktyg och modeller som vi har jobbat fram genom åren.
Mm.
En av dem som jag tycker liksom, en modell som jag tycker är hjälpsam för många och som är ganska lätt att ta till sig, som ja, jag tänker att jag kan förklara lite kort här idag också, är in, inne, ut. Alltså när vi börjar jobba med en kund så som ska ta sig an det här med jämlikhet liksom, så kan det kännas ganska svindlande och svårt. Och liksom, var ska vi börja och var slutar det här? Och så, där. Så då brukar vi börja med att dela in verksamheten i då tre delar. Mm. In som är rekryteringen, inflödet av personer, säkrat. Så här, hur sprider vi vår annons? Liksom, vilka nätverk finns vi så att vi överhuvudtaget når ut brett med vår tjänst? Men också själva processen sen, att den inte är diskriminerande såklart, men också inkluderande, alltså med högre ambitionsnivå än att bara inte diskriminera, utan att faktiskt säkra att alla kan komma till oss.
Men hur sen... gör man det? Okej, det kanske du kan prata om i 7 timmar. Ja, då avbryter jag dig.
Alltså, där tänker jag att inte förlita sig igen då på det sunda förnuftet. Att bygga en process som försöker säkra bort de genvägar som vår hjärna vill ta. Bara så här, var två personer minst i en rekryteringsprocess, att man kan liksom ifrågasätta varandra.
Mm.
Att på Make Equal så har vi lagt om så att första steget i rekryteringsprocessen är anonymt. Och det är ett så här frågeformulär på nätet som är utformat utifrån rollen.
Mm.
Men består typ av kanske ett case, att man ska lösa en praktisk uppgift och så.
Mm.
Vi rekryterar inte med CV:n och personliga brev och sådär. För då är vi direkt där och läser in liksom en hel bok kring en människa utifrån att vi får namn och bakgrund och liksom utbildning och sånt där.
Mm.
Så vi går direkt på liksom kompetensen. Den här rollen, vad tror vi är viktigt att man kan då? Så försöker vi utforma ett arbetsprov då och kompetensbaserade frågor utifrån det. Så det första vi ser av en kandidat, det är då hur den har löst en praktisk uppgift som är relevant för tjänsten.
Mm.
Och hur den har resonerat kring olika frågor.
Mm.
Och sen så utifrån vad det är för typ av omfattning på tjänst och sådär. Men nästa steg brukar vara en intervju då. Och då är det givetvis inte anonymt längre, eftersom det är svårt att säga. Men ändå så första skedet försöker vi så långt det är möjligt att bara se vad du faktiskt kan och inte liksom hamna i det som är så lätt att göra annars. Att man så här, vissa saker känns mer välbekant, det som är likt en själv oftast. Liksom. Känns tryggt och bra om man vet. Liksom. Så det är väl den korta versionen kanske, hur man jobbar med den. Men jag tror också, förutom processen, alltså jag tror verkligen på det jag sa förut om att så här, se över hur vi når ut med annonsen också. För ofta förlitar man sig på sina kanaler, sin hemsida, sina sociala medier, sina nätverk. Och då blir det ju per definition samma personer som vi har nått ut till tidigare. Så lägga ganska mycket krut på att nå ut bredare, att kanske fokusera särskilt på att nå fram till nätverk och liksom grupperingar som kanske vanligtvis inte söker tjänst hos oss.
Mm.
Och sen så vi ser ganska brett på liksom vad vi ser som en nyttig liksom mångfald hos oss och sådär, men till exempel har vi ju tagit, vi har inga roller som kräver att man har typ läkarlegitimation eller sådär. Så vi har tagit bort krav på formell utbildning för att testa det istället, vad man kan. Sen har ju många av oss har olika typer av utbildningar, men jag ser en stor vinst i att det finns en bredd av utbildningar där. Så.
Mm.
Ja, men det var in.
Det var in. Så nu ska vi... Den lilla. Så var det in igen, eller hur?
Inne.
Ja. Inne, ut. Okay.
Ja. Och inne är ju den största biten egentligen. Då, för det är allt som händer inne i organisationen. Klimatet, kulturen, jargongen, hur vi håller möten, sociala aktiviteter, liksom, vad heter det, befordran och... inte värdesystem, alltså hur vi belöningar,
löner, vad vi premierar och sådär. Eller,
svårt med orden idag tydligen. Men
det är fred eftermiddag, det är lugnt.
Ja, men det kanske är det som jag grejer för skylla på det. Och bara en halv kaffekopp in. Nej, men inne är ju väldigt stort område då. Och tanken där från oss är ju att så här, om man då fokuserar på, som många vill idag, så bredda rekryteringen, men inte gör någonting åt själva organisationen, så blir det ju ganska trångt när man väl har kommit in och du måste liksom passa in i den så kallade kostymen eller så, när du väl är inne. Så att jobba för liksom en jämlik och inkluderande kultur på i alla led, inne i organisationen också. Och sen har vi ju ut, och det är det som når liksom våra kunder eller målgrupper. Det kan vara vår marknadsföring, vår tjänster, vår service och så vidare. Att säkra att den också är liksom jämlik och inkluderande utifrån att vi vill nå alla våra potentiella målgrupper. Så lyckas man liksom med alla de här tre delarna, då har man ju säkrat på något sätt en jämlik och inkluderande miljö utifrån många olika aspekter. Och det är ingenting som man gör enkelt, men Det jag tycker är att många, eller att liksom man kanske missar inne många gånger. Att man är peppad på att komma igång med kanske en normkreativ marknadsföringskampanj. Mm. Eller att jobba liksom med att nå ut till exempel kvinnor i sin rekrytering och sådär. Mm. Vilket är toppen. Men det blir ganska kortsiktig effekt om man inte liksom jobbar med innedelen.
Ja, för jag blir så, nu avbryter jag dig igen här. Jag blir så exalterad när du säger det. För jag satt i ett möte häromdagen och jag ser det väldigt mycket hända. Och då var det en bransch egentligen. Man säger så här, men det här kommer vi ju kunna lösa genom att vi får in fler kvinnor i branschen.
Mm.
Och jag bara, ja fast okej. Det är klart att det är bra att få in fler kvinnor i branschen. Men det kommer inte magiskt lösa problemet med jargong och liksom problematik.
Nej.
Utan för att göra det så måste du ändra en kultur. Då måste vi ju prata om beteenden, jargong. Alltså, och det tänker jag, man pratar ofta om så här. Nu lägger jag in mina egna tankar här också. Ja. Det börjar bli så mer och mer i den här podden. Men att man pratar mycket om så här gender balance-siffror. Alltså så här, vi har så här många procent kvinnor.
Mm.
Och det behöver ju inte säga hela sanningen.
Nej.
Eller hur?
Nej, alltså jag tycker representation spelar stor roll.
Ja.
Men om man tänker då att representation innebär många olika perspektiv till exempel. Mm. Om vi har en organisation som inte lyssnar på olika perspektiv. Där folk inte vågar komma med en åsikt som inte passar in i gruppen. Så sådär, då kommer det inte få så stor effekt. Det finns ju också en funktion i att kunna så här, spegla och att folk så här, förebilder och hela den biten. Och det är också jätteviktigt. Mm. Men kollar man på liksom att få ut max av organisationen och gruppen, då behöver vi jobba med kulturen i det och skapa en miljö där alla kan liksom komma fram på ett bra sätt och vara sig själva. Så.
Ja, hur vi faktiskt beter oss hela tiden, tänker jag.
Ja.
Alltså man kan inte bara lyfta upp kvinnor och säga så nu kommer det bli bra. Alltså det förstår du, när vi är kvinnliga förebilder, vi har bra siffror, men om kulturen aldrig förändras så kommer inte siffrorna spela roll. Nej. Kvinnorna förändrar inte magiskt kulturen på något sätt.
Nej, alltså de här sakerna måste ju höra ihop. Alltså det ena utan det andra åt något håll blir ju inte bra. Om vi är en superhomogen grupp och sen har vi jättetrevligt och jobbar fram en bra kultur, det kanske inte heller kommer leda till så här bästa möjliga output liksom. Om man pratar om, jag till exempel som har haft hand om många av våra rekryteringar. Jag rekryterar andra Fridor. Så det kommer säkert kännas bra på kort sikt och liksom, vi tillsammans kommer nog vara effektiva och springa snabbt mot målet. Men risken är ju att alltså, vi inte ser det rätta målet. Att vi springer mot någonting som visar sig sen vara helt off vad som faktiskt spelade roll eller så. Så det här är ju en överlevnadsfråga skulle jag säga på sikt, att man faktiskt kvalitetssäkrar både och. Men ska man börja någonstans, för en vanlig, om vi ska prata fallgropar eller så, det är ju någonstans att man blir taggad i början av ett sånt här arbete, försöker jobba på alla fronter samtidigt och det blir till slut ingenting för att vi kommer inte ur första fasen där vi bara ska lägga den här gudomliga planen som så här, kommer lösa allt. Men att kanske då våga välja att så här, vi jobbar inne först och sen absolut inte tappa bort de andra delarna. De är också jätteviktiga. Men jag tror ändå att man ska våga göra vissa vägval för att ta sig framåt. Hellre att börja någonstans och göra någonting som leder till någon form av konkret förbättring än att så här, försöka få med allt och göra ingenting.
Nej, för jag tänker det så här, att hur pass, alltså det är klart att siffrorna talar ett språk, men jag tänker också att viljan att faktiskt göra någonting talar också ett språk. Att säga att man har dålig gender balance, alltså att man har, eller dåliga jämställdhetssiffror. Jag vet inte varför jag pratar engelska, men men ändå visa på en vilja att göra någonting åt det. Då har man ju kommit en bra bit på väg, tänker jag.
Ja men precis. Så jag tror att mätbarhet och att så här, siffror och sånt där, det tror jag på. Jag tror att det gör någonting. Alltså, jag tror att det är därför så vi ändå har tagit oss så pass långt som vi har gjort. Även om nu jag önskar att vi hade liksom, nått mycket, mycket, mycket längre. Så behöver vi se liksom, siffror för att också så här, inse problemet. Kanske särskilt då de av oss som inte själva upplever problemet och behöver de här siffrorna. Men siffror kan ju vara mer en representation. Alltså, dels handlar det om så här, liksom, statistik, då, till exempel kopplat på kön, säger vi. Men det kan ju också vara så att vi tar fram så här, data data kring så här alltså hur medarbetare trivs hos oss och sådana saker. Och vi kan ju också kanske dela upp den statistiken då på olika underkategorier och så för att se om det finns skeva mönster eller så som inte borde finnas där. Alltså varför är det så att, nu tar jag det fiktivt exempel, men varför trivs kvinnor sämre i vår organisation? Varför känner kvinnor generellt sett att så här, de inte har tillgång till den kompetens, vad det nu kan vara liksom?
Mm.
Det är ju också en typ av siffra och den säger ju mer om kanske då innedelen och tror jag är viktigt att ha koll på och det är ju någonting som vi hjälper också många bolag med att få fram data liksom kring både då det kvantitativa men också mer kvalitativ data.
Ja, för data är väl liksom framtiden och framförallt den är anonymiserad, eller hur?
Ja.
Allting. Så att det måste ju vara en av framtidssätten att jobba med jämställdhet.
Ja, jag tror att vi kommer se mer och mer av det.
Ja.
Både utifrån liksom våra kunder men också om man tittar på hela samhället. Så att i många frågor kopplat till arbetsplatser och företag idag så ser vi ju ökade krav på transparens. Och det gäller också inom jämlikhets- och jämställdhetsfrågorna skulle jag säga. Att så här, ja, men hur ser det faktiskt ut hos den här arbetsgivaren? Och även att så här, arbetsgivarna själva är intresserade att få mätbara siffror kopplat till det här. Många har ju blivit bra på att jobba målstyrt idag, alltså när det gäller andra saker än det här.
Mm.
Och många har nu insett att så här, det finns ett värde i att också sätta mål och skapa mätbarhet kring de här frågorna för att vi är ganska bra på att springa på det som är alltså, mätbart. Och risken är ju då att vi prioriterar ner den här typen av frågor om vi inte kopplar på det i våra businessmål på olika sätt. Att vi också vill visa framgång och framsteg på det här och se att det vi, alltså till exempel om vi sätter ett mål och planerar insatser, vad vi nu ska göra för att nå det målet, att också följa upp att det faktiskt fick den effekten som vi trodde. För det är inte alltid det så är, liksom, även om vi har en hypotes så kanske den är fel.
Men vilka frågor ska man ställa då? För jag vet ju så här, man gör ju en massa så här medarbetarundersökningar, det är ju ett sätt att samla in data. Men om man vill liksom, nu kanske vi ska så här, tratta ner det till jämställdhet då, eftersom det är det som är fokus här. Men om jag vill då analysera hur pass jämställd min kultur faktiskt är i en sån här medarbetarundersökning, tänker jag, som ja, samlar in data. Vilka frågor ska jag ställa då? Har du några så här bra tips på det?
Ja, alltså när vi har jobbat med kartläggning ganska länge liksom, på Make Equal. Och särskilt efter MeToo så var ju det här någonting som många insåg att så här, vi måste göra en undersökning nu för att vi vet inte, även då man inte hamnade kanske i blåsväder där och då så förstod man att så här, det som händer i så många delar av vårt samhälle eller typ alla egentligen måste ju också hända hos oss och så vidare. Och det är nästan lättare att säga vad man kanske inte ska göra, men det som hände då var ju att man hade ju i medarbetarundersökningar ofta vissa frågor som kopplade till diskriminering och trakasserier. Men det var ju oftast typ två eller tre frågor, typ så har du blivit diskriminerad? Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier till exempel? Dels är det ju väldigt få som kanske, alltså vår förståelse för de begreppen skiljer sig åt, alltså vi tolkar in olika saker i dem. Men som jag var inne på innan också så är det ju få som kanske vill se sig själva som offer eller utsatta och sådär, nej det var nog inte så farligt liksom, nej, det var precis. Nog inte det här. Så man fick ju många fel svar skulle jag säga i de undersökningarna. Så det vi rekommenderar eller så gör, det är ju både att jobba med att ägna det här ämnet mer än 2-3 frågor om man gör en årlig medarbetarundersökning tycker jag att det är värt. Och att det vi försöker göra det är att, alltså vi ställer frågor, säger om din arbetsmiljö, hur du, om du upplever att du värderas på rättvisa grunder och sådana saker. Sen så i vår enkät så får man också bakgrundsfrågor om då vem du är, din identitet och sådana saker. Och så hjälper vi till att analysera om det då finns mönster som inte borde finnas där. Alltså som sagt grupper som upplever det sämre på arbetsplatsen än andra till exempel. För då får man ju koll på exakt vad våra styrkor men också våra utmaningar är och lägger resurserna rätt. Så att jag tycker, om man nu vill starta igång det här och inte inte har en enkät som man är nöjd med, alltså absolut får man ju kontakta oss på hashtag den här reklamen som jag har på mig lite.
Precis.
Men jag tänker också att så här, kolla på DOs hemsida. Det finns ändå ganska mycket bra material under aktiva åtgärder där och så. Vilka områden som är viktiga att fråga om. Mm. Det finns ju en del liksom, riktlinjer där kopplat till ja, men det är föräldraskap och hur går det bra att kombinera jobbet hos oss med liksom, att vara förälder till exempel. Och ifall arbetstider och hur man jobbar funkar. Mm. Att, liksom, det är ett område som är viktigt. Mm. Men på det så finns det liksom alla de här områdena preciserade. Mm. Vi har ju också ett annat verktyg som jag vet inte om jag hinner prata om nu, men får jag det?
Ja. Vilket är det du tänker på? För jag har ju ett som jag framförallt vill prata om.
Ser du ifall du säger go. Nej, men vi har ju släppt ett verktyg som heter Quality Check.
Ja, det är ett av dem. Mm.
Ja, och det är ju från början framtaget i Norge då, av Quality Check där. Och lanserat i Sverige nu under våren. Och Quality Check är en fantastiskt smart grej. Alltså det är som, kan jag säga, eftersom inte jag då tog fram den.
Nej, precis.
Nej, men det är då en slags TripAdvisor kan man säga för jämlikhet på jobbet.
Mm.
Och det innebär då alltså att som privatperson så kan jag gå in och rata min arbetsplats kopplat till olika frågor om jämlikhet och jämställdhet. Och det är ju, ja men det är alla möjliga, men det handlar väldigt mycket om kultur och klimat skulle jag säga i de frågorna. Och så kan ju då andra personer, till exempel någon som vill söka jobb hos en viss arbetsgivare, kan ju gå in och kolla upp vad andra sagt om den arbetsgivaren till exempel för att få lite ja, men förkunskaper ifall det är ett ställe man vill jobba på eller inte. Mm. Och det är också så här, är ju byggt också för att arbetsgivarna ska kunna liksom lära sig att bli ännu bättre på de här frågorna. Så man kan ju som arbetsgivare claima sin profil och få tillgång till den här datan anonymiserad såklart då. Mm. Men där det finns då förbättringsområden eller så här områden där man upplevs vara väldigt liksom bra och duktig, framgångsrik och sådär.
Det där är så sjukt bra. För jag tänker så här att, för det här kan man ju se då, om jag söker jobb på ett företag så kan jag gå in och kolla vad de har för rating eller hur och siffror och
precis.
Få lite data på det. För det där har jag alltid tänkt är svårt när man är på typ anställningsintervju eller så man ska byta jobb. Ja, men hur säkerställer jag att så här, de står för sina värderingar eller att de faktiskt har den här kulturen som de påstår sig ha? För den myten har jag gått på med en chef som sa, oh så bra och allting. Och så när jag kom dit så bara, alltså det var ju så himla dåligt. Och liksom, då, det här är ju ett sätt att undkomma det, tänker jag.
Ja, ja precis. Och jag tycker också det är viktigt liksom att öppna upp och skapa transparens igen. Nu kommer jag tillbaka till det ordet. Men liksom jag tror på det som väg framåt. Och jag upplever också att så här, det är inte heller någonting att vara rädd för egentligen för arbetsgivare. Så. Snarare se, det här är ju ett potentiellt och bra skyltfönster för att liksom, locka fler att vilja jobba hos en. Om man nu har ett bra arbete med de här frågorna.
Mm.
Och har man inte det, då kan man ju försöka göra annorlunda framåt så.
Mm.
Men det här är ju, det är sagt, en ganska ny produkt. Det är ju, vi har ju haft det här verktyget bara sedan i våras hos oss då. Men jag ser jättestor potential och ju fler som är inne och utvärderar, desto bättre blir ju det här. Alltså, ju mer säger, alltså man kan ju använda det mycket bättre ifall det kommer in mer utvärderingar. Så jag hoppas mycket på det framåt. Det känns jättespännande och bra.
Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det är superbra. Så att, kudos till you, fast inte dig, utan det är ju, ni har tagit in det hit och det tackar vi er för. Men tack till Norge som har tagit fram det.
Ja, de kan.
Men sen har ju ni gjort en annan grej och det tänker jag relaterar mycket till det som vi pratade om med kultur och det här inne. Alltså hur vi beter oss. Respekttrappan.
Mm.
Eller, säger jag rätt då?
Ja.
För det är väl väldigt relaterat till det, eller hur?
Verkligen.
Och det är en annan, och det måste jag säga så här, med Make Equal, att ni så här, gör konkreta saker av alla grejer som man ser. Så här, ja, men, och då hittar ni en lösning med Quality Check och nu har ni respekttrappan och den vill jag prata mer om för den är ju väldigt relaterad till det som jag pratar om här också.
Ja, jo, men precis. Och den tänker jag ett svar på det som många upplever som svårt. Alltså hur man ska få värderingsfrågor, jämlikhet, jämställdhet och bli liksom levande i vardagen.
Mm.
Att man kan göra ett initiativ, liksom man har en inspirationsföreläsning eller man tar fram en värdegrund eller sådär.
Mm.
Men hur man liksom får att bli aktuellt och levande när vardagen trillar på. Så.
Mm.
Och då tog vi alltså Make Equal då, tillsammans med SBAB- tog fram ett verktyg då, som vi kallar respekttrappan. Mm. Och det är en plattform kan man säga som samlar ungefär 30 övningar idag som är självinstruerande och som man kan göra i sin arbetsgrupp för att liksom få till de här samtalen och reflektionerna som behövs just för att medvetandegöra oss. Mm. Det är byggt som en trappa. Så att planen eller det som är kravet, det är då att man liksom ska röra sig från steg 1 till 7 tillsammans i gruppen. Och för det finns en pedagogisk tanke med liksom vilka övningar som ligger först och sådär. Så steg 1 ska vara liksom så här, skapa engagemang, förståelse för varför vi ska göra det här. Och så kommer man till kunskapssteg, upplevelsesteg, självreflektion och sen kartläggning i teamet och så görandet, förändringsarbetet och sådär. Ja, men jag tänker att det här är ett sätt i alla fall. Det ligger ju gratis online så att det är bara att skapa sig ett konto. Det går supersnabbt. Ja. Och sen har man allt det här. Och att då kan man liksom, då har man inte så mycket ursäkter kvar just där. Men vad ska vi göra för att liksom, det går ju att göra på ett APT, alltså en arbetsplatsträff eller något form av personalmöte eller sådär. Mm. Att man gör en övning då och då för att liksom prata med varandra. Mm. Och det låter ju inte så avancerat egentligen, men det är ju ofta det som behövs. Alltså att vi har alltså samtal kring det här, att vi försöker skapa samsyn kring våra värderingar till exempel. Vad innebär de i praktiken? Reflektera kring liksom hur är det här med jämställdhet till exempel eller ojämställdhet relevant hos oss? Så vad kan vi göra som team för att bli mer jämställda och inkluderande och sådär? Så det är någonting som jag känner mig väldigt glad över att vi liksom har kunnat ta fram då med hjälp av en extern partner SBAB då, liksom, för att kunna erbjuda till alla. Mm. För alltså, att det inte heller blir liksom, en kostnadsfråga att man inte har råd att göra det här eller så. Nu ligger det här där.
Men det är också synd att det ska behöva vara gratis. Alltså egentligen. Tycker jag. Alltså det är ju jättebra att det är det, så det är inte så jag menar. Jag menar bara att så här, det är ju synd att folk inte investerar. Mm. Pengar i det.
Nej, men ja, precis. Och på vissa håll så vill, alltså på vissa håll så prioriterar man inte de här frågorna.
Nej.
Men många, och alla de vi jobbar med såklart då, eftersom vi tar betalt för allt annat vi gör, men gör ju det. Så att det finns, alltså jag skulle säga ändå att det har hänt saker på det området bara under den tid, det decennium liksom som jag har jobbat med det här, så har det förändrats ändå lite kring att så här, man fattar att det här också är ett område man måste investera i och faktiskt investera pengar också.
Mm.
Det var vanligare i alla fall förr att vi ungefär så här, men kan ni komma och prata hos oss här? Och så bara, men okej, då skickar jag offert. Offert, så här, ska ni ha betalt? Vill ni inte komma? Alltså, så där, att
det där händer ju mig jättemycket också fortfarande.
Ja, okej. Ja, för det tänker jag att man inte skulle någonsin kanske ställa, alltså bli förvånad över det om det var en managementkonsult eller någon annan.
Nej,
jag
tänker,
jag kanske har fel här, men jag tänker mig att inte så många andra konsulter
får gratis, den frågan. Liksom.
Nej.
Det var faktiskt första gången det hände mig nu, ett företag som ringde mig och bara, men Fanny, nu måste du liksom börja fakturera för din tid här. Så skicka förslag. Och det tycker jag är stort. Alltså att man bara, nu har du suttit i möten med oss här och vi måste komma fram till en lösning, men vi kan inte liksom nyttja dig längre utan att du tar betalt för det.
Ja.
Och det är ju uppskattat, alltså att man gör det.
Ja.
Men ja, och det är ju en sak vi måste, vi har spelat in skitlänge här, det får mina lyssnare alltid höra, att vi börjar rinna ut i tid. Men jag vill ändå ställa en fråga till dig, för nu pratar vi om det här att du ser en skillnad att folk sätter av budget och liksom, alltså att det decennium du har jobbat, att det har blivit bättre. Och jag ser ju också det, att så här, jämställdhet har blivit viktigare och viktigare och viktigare. Men en viktig fråga, kommer vi se en backlash? Som jag också vill plöja av här, för att det har vi ju sett med MeToo, och vi har ju sett en backlash.
Yeah.
Kommer det hända med jämställdhetsfrågan också, tror du?
Ja, alltså på vilken dag du frågar mig höll jag på att säga. Jag tror absolut inte att vi ska luta oss tillbaka och tänka att så här, men nu har folk fattat. Vi har haft, alltså, som en del av vår slogan har varit så här, har ni fattat att, visar vi hur? Så här, för vi upplevde att många sa åtminstone så här, men jämställdhet vill vi ha, så här, men det är bara det att vi inte riktigt vet hur. Och då var så här, men det kommer vi kan säga, alltså vi har metoderna liksom.
Mm.
Vi upplever att vi inte riktigt kan säga det idag, för att det faktiskt ifrågasätts mer och mer, eller att man behöver så här, ni måste förklara hur, alltså att, varför för oss också så. Så att min bild är att eller jag hoppas att det inte kommer bli en backlash, men Jag tror väl, och särskilt om man tar jämlikhet, att det är inte så att alla har köpt jämlikhet, att det är en viktig fråga liksom. Mm. Och även jämställdhet, att så här...
Ibland blir det ju en icke-fråga för att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Och då liksom anses ju vara väldigt bra på det. Då blir det så här, är det här ett problem, tycker jag? Men nu kanske jag har fel.
Nej, men absolut, den händer ju så. Men också att det ses... Alltså, icke-fråga, absolut. Men också att det ses som känsligare på vissa håll idag. Mm. Alltså att så här, och det kan hända att det är för att vi har kommit längre kanske. Att så här, det är på riktigt mer... Alltså, nu gör jag citationstecken här. Men på mer ett hot för att det skapar reell förändring idag.
Mm.
Men att det är så här, jaha, men kan vi som företag verkligen ta ställning? Så här? Och... Mm. Jag kopplar ju det till mänskliga rättigheter och tycker liksom att så här, ja, det kan ni göra liksom. Det är inte, det borde inte vara väcka någon uppmärksamhet att ta ställning för mänskliga rättigheter. Allt annat är ju liksom för dåligt att inte ta ställning för mänskliga rättigheter. Men det upplever jag ändå på vissa håll och kanter.
Mm.
Sen är det... Min generella bild är väldigt positiv ändå var vi är idag. Att det ställs högre krav. Alltså det är ingen, eller ingen, nu överdriver jag verkligen här. Men på många håll och kanter så nöjer man sig inte med det man har gjort tidigare. Att ha den här temadagen eller att det blir den här sidovagnen som bara får puffa på. Liksom, så. Utan många ställer höga krav idag på att liksom, jämställdhet och jämlikhetsarbetet ska in i kärnaffären och vill liksom, se resultat av det och så vidare. Så att min generella bild är positiv, men...
Skönt att höra.
Ja, jag har ju precis får kalla tillbaka mig igen om det skulle visa sig att jag...
Du hade fel, skojar. Nej, men det är skönt att någon är positiv. Och vi måste börja avrunda.
Ja, jag fattar.
Jag fattar, säger du, men... Jag tycker vi har plöjt igenom jättemycket idag.
Ja,
känner du att vi har missat något som du vill lyfta upp? Du brukar alltid avsluta med det.
Mm. Ja, men som du säger, vi har ju plöjt igenom många teman, men någonstans så här, vet inte, om man ska sammanfatta, för jag upplever liksom att många gånger när man pratar om det här, man kan få ett engagemang och man liksom får pepp och sådär, men om jag ska få skicka med liksom några så här första steg om man känner att så här efter idag eller att man har känt ett tag att så här, nu vill jag göra någonting. Alltså en sak som vi brukar säga när vi träffar grupper, det är att börja ha en tanke i bakhuvudet om att alla finns i rummet.
Mm.
Alltså att utgå ifrån att alla kön, religioner, sexualiteter, åldrar och så vidare finns i ett sammanhang. Att så här, om vi har den utgångspunkten så gör vi ofta en mer inkluderande och bättre verksamhet.
Mm.
Då behöver vi inte bry oss om liksom vilka som faktiskt finns här, jag ska bara alltid tänka så.
Mm.
Då brukar jag bli en bättre ledare eller liksom en bättre strateg eller så. Utifrån den grejen. Och sen att gå hem kanske och fundera utifrån sin egen verksamhet. Utifrån inne ut. Mm. Att det så här börja kartlägga var behöver vi liksom sätta in en extra satsning nu.
Mm.
Att det är väl ingenting nytt som jag inte har sagt. Men mer att trycka på de två grejerna kanske då som medskick.
Mm.
Ja.
Jag tycker det här har varit ett jätteintressant samtal, verkligen. Tiden gick väldigt fort.
Yeah.
Så att men det har varit jättekul att ha dig här och jag tror att jag har lärt mig och jag tror att lyssnarna också har lärt sig massor med nya saker faktiskt.
Men tack till dig att du gör det här, det är jättebra att
det är lärorikt om inte annat.
Ja, men samtal är viktiga. Det
är ju det. Men tusen tack för att du kom hit.
Tack till dig.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar dig en grym vecka och så hörs vi ju på onsdag igen.